Ja, vi sitter på utbildningsdepartementet nu och framför mig har jag statsrådet Jan-Erik Wikström. Vad var egentligen avsikten med närradio när den här experimentverksamheten satte igång?
Att öka yttrandefriheten i etern, att ge föreningar och organisationer större möjligheter att komma till tals med sina medlemmar och med andra människor som kan intressera sig för deras idéer. Att stärka den ideella sektorn i samhället.
Anser du nu efter ungefär drygt 2 år att så vitt dina ambitioner angår att experimentet har lyckats? Har du någon uppfattning om det?
Intresset för närradion är större än någon av oss kunde tro. Och då tänker jag dels på intresset från föreningar att delta i verksamheten. Men dels också på intresset hos publiken att lyssna. Det är ett betydligt starkare lyssnarintresse än jag någonsin vågade räkna med.
Så på det sättet har det blivit en succé?
Ja, jag tycker man kan säga att verksamheten har varit mycket framgångsrik på de här försöksorterna med något enda undantag. Om det här sedan kommer att stå sig i framtiden är väl svårt att säga. Mycket kommer att bero på uthålligheten hos de som gör program. Och deras förmåga att göra omväxlande och intresseväckande program. Men jag tycker det verkar som om man har lärt sig ganska mycket i de föreningar som regelbundet har sysslat med närradio under de här åren. Och jag är alldeles övertygad om att utvecklingen kommer att gå mot en ökad frihet när det gäller just radioområdet i Sverige.
Nu har det ju blivit så här att i Stockholm så har det blivit en ganska varierad närradioverksamhet. Det är ett utbud av mycket bred karaktär över närradion. Medan det däremot på andra orter har blivit i hög grad dominerat av kanske framförallt frikyrkorna. Hur ser du på den saken att det är det frikyrkliga intresse som har slagit igenom ute i landet i huvudsak?
Ja, det är jag ju inte förvånad över, därför att jag har ju alltid vetat att det starka personliga engagemanget finns i mycket stor utsträckning där. Vanan att arbeta utan ersättning, att uthålligt syssla med sådana här saker, det har man just i de frikyrkliga församlingarna. Så för mig är det ingen överraskning, och jag kan ju inte vara särskilt deprimerad över att det kristna budskapet når ut också via etern.
Du själv har varit också frikyrkligt engagerad sedan långt tillbaka, vad jag förstår.
Ja, jag är hemma i Mandelskyrkan och Svenska Missionsförbundet.
Är det dina erfarenheter, bland annat därifrån, som gav dig några av grundimpulserna att försöka få igång den här experimentverksamheten? Jag kan tänka mig att man på frikyrkligt håll har känt att man inte nådde ut via massmedia till folk i allmänhet.
Det är nog inte det som har varit drivkraften. För mig har utgångspunkten ju varit att det är de som vill inskränka yttrandefriheten som har bevisbördan på sig. Inte vi som vill arbeta för att utvidga den. Det naturliga är alltså att fråga hur man ska kunna utnyttja nya tekniska möjligheter så att fler röster kommer till tals i etern. Vi har ju på pressens område en fullständig etablerings- och utgivningsfrihet och en stor mångfald. Men en bidragande orsak kan möjligen ha varit de svårigheter som man hade i Ibra Radio att sända sina program under 60- och 70-talet. Jag har alltid tyckt det var konstigt att man skulle producera program i Stockholm, väsentligen bestående av gudstjänster och andakter, och sen åka ner till Nordafrika för att sända dem till svenska lyssnare. Det verkar på mig som det är en liten omväg.
Ibra Radio, det var Pingstförsamlingen i Stockholm som skötte den.
Ja, det var Pingströrelsens speciella radio.
När du säger att ambitionerna med närradion var att öka yttrandefriheten i etern, det är en inte särskilt väl förtäckt kritik av den nuvarande yttrandefriheten. Den behöver tydligen ökas.
Det är ingen kritik, utan vi har ju i Sverige valt ett system där Sveriges Radio har huvudansvar för radio- och tv-verksamheten inom mycket bestämda gränser. Och jag är en varm anhängare av det system vi har där man anger regler och gränser för verksamheter och sen får Sveriges Radio själv utforma radio- och tv-verksamheten. Men en helt annan sak är om detta ska vara ett exklusivt monopol eller om man därutöver ska kunna tillåta ljudradio- och tv-sändningar. Och eftersom jag är motståndare till reklam i radio och tv så blir det då de ideella organisationerna som är beredda att ställa upp och som vill använda sin energi och sitt engagemang för detta. Och det är de lokala ljudradiosändningarna som blir det stora intresset. Det är ju ett komplement till Sveriges Radio, både Riksradion och Lokalradion.
Som jag själv uppfattar, jag deltar alltså själv aktivt i närradioverksamheten. Och jag har också tidigare själv jobbat på Sveriges Radio, så upplever jag ju en enorm skillnad just i det här avseendet. Att det är verkligen en utökning av friheten, därför att det är en slags etablissemang som styr och ställer efter vissa normer, principer som de anser och som inte alltid nödvändigtvis bara har med objektivitetskrav att göra, utan det är ett slags etablerade samhällets massmedia, Sveriges Radio. Och där har det blivit en utvidgning vad det gäller närradion. Det är tydligt att det här är en väldigt känslig fråga för Sveriges Radio. Det har gjorts ett program om närradion i Sveriges Radio som avslutades med ett citat av dig, eller rättare sagt ett yttrande av dig som var bandat av Tony Eckart här, som just gick ut på att yttrandefriheten ökas. Men det klipptes alltså bort av Sveriges Radios producenter. Så det är tydligt att det är en känslig fråga. Har du mött den typen av reaktioner att de etablerade journalisterna och massmedierepresentanterna är känsliga på den här frågan?
Det är nog mycket varierade uppfattningar inom företaget och mellan olika journalister. Låt mig först säga att jag tror inte det är riktigt att beskriva Sveriges Radio som ett forum för etablissemanget, för ska jag lyssna till mina regerings- och riksdagskollegor och andra så kallade makthavare i samhället så tycker de inte att det förhåller sig på det sättet. Jag tror att en riktigare beskrivning är att säga att de som är anställda i detta företag har ett enormt inflytande. De kan använda det här på väldigt många olika sätt, mer eller mindre begåvat och mer eller mindre i linje med regler och riktlinjer. Men det är klart att de som inte har tillgång till ett sådant medium permanent känner sig mera maktlösa. Vi har en parallell till detta när det gäller vanliga läsares reaktion till Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. En journalist som regelbundet skriver där har ju en enorm position när det gäller att sprida sina åsikter och värderingar. Och det måste man hantera med ett stort ansvar. Det är klart att om det är fler röster som hörs i pressen eller i etern så minskar på något sätt det här det journalistiska etablissemangets ensamrätt. Och det tycker jag är en ganska viktig sak att det kan ske.
Nu har ju Socialdemokraterna överlag ställt sig mycket skeptiska och avvaktande till närradion. Och det förefaller som om remissvaren från det hållet går ut på att det är för tidigt att utvärdera närradion. Vi måste vänta på försöksverksamheten med den så kallade allemansradion som är kopplad till lokalradion. Hur känner du att de försöken, kan de uppfylla de här grundambitionerna som du hade med närradion när du la fram det förslaget?
De är ju ett komplement. Jag tycker det är utmärkt att lokalradion sedan närradion har tillkommit har börjat visa ett så starkt intresse för lokala och föreningar och för ideell verksamhet. Det är utmärkt reflex av närradions ankomst. Men lokalradion är bunden av Sveriges Radios programregler. Och det är alltså ett komplement till närradion eller närradion till lokalradion. De verksamheterna behövs ju båda. Det kan ju aldrig bli samma sak att sända genom lokalradion därför att då måste man ju gå in under de regler som gäller för all Sveriges Radios verksamhet.
Så du ställer dig alltså personligen helt avvisande till att närradioverksamheten skulle utbytas mot någon form av allemansradio i lokalradions regi just därför att det lyder under de mycket hårdare reglerna för Sveriges Radio?
Ja, det är två helt olika verksamheter. Det går inte att byta ut dem och jag kan inte förstå varför man ska. Det är att på nytt inskränka den här friheten i eten. Jag tycker vi har behov både av mer av allemansradio i lokalradions regi och av närradioverksamhet i olika former. Och det är ju inte längre så märkvärdigt det här med ljudradio som det en gång var. Nu har hundratals och tusentals människor ute i bygderna upplevt att man tekniskt kan producera ljudradioprogram och att det finns ett intresse för lokala ljudradioprogram från en liten förening. När man talar med Bahai i Umeå eller med någon liten förening som tidigare inte har nått någonstans, så tycker de att de plötsligt har fått väldigt fina och intressanta kontakter. Det tycker jag är ett utmärkt tecken på att närradion fyller i all sin enkelhet en viktig funktion.
En av de svåra kritikerna mot närradion, det är ju alltså att det har varit så dyrt. Det har visat sig att det blev så dyrt att sända närradio. Och kritiken har då varit att det här är bara en verksamhet för de rika föreningarna. Och det blev aldrig eterns stencilapparat för fattiga små lokala föreningar.
Det där är så dumt, och det är i allmänhet sagt av välavlönade människor som sitter inne i etablissemanget och uttalar som det. Jag vet ju från min egen församling vad det kostar. Om pingströrelsen i Norrköping eller Stockholm vill satsa en massa pengar på att bygga studios och överhuvudtaget utbilda folk för verksamheten, så måste de ju få ha den friheten lika väl som de ger ut tidningen Dagen. Om andra föreningar vill arbeta i enkla lokaler med bara en bandspelare, så ska de ha den friheten. Det här argumentet tycker jag är fullständigt ohållbart. Det är den obotfärdiges förhinder.
Du menar alltså att det går även för mycket fattiga föreningar att sända?
Vi vet ju att det går. Och jag tror inte ens man kan säga att kvaliteten till sist har att göra med studieutrustning och annat. Det har mer att göra med den rutin man har på att göra program, och om man kan skapa ett så att säga intresse kring sina program. Så jag vidhåller att det här är möjligt för alla där det finns ett betydande mått av engagemang och idealitet att medverka.
Ett problem som då kommer ekonomi att göra, det är STIM-avgifterna, alltså betalningen för musiken. Och det verkar i allmänhet att den utvecklingen som kom, att den var lite överraskande för allihopa inblandade. Ingen hade riktigt tänkt igenom den sitsen. Kan man tänka sig, tror du, att man i framtiden antingen kan att staten griper in på något sätt och gör ett specialavtal med STIM vad det gäller närradioverksamheten, eller att man på något annat sätt kan få ner avgiften för den spelade musiken i närradion, som ju faktiskt för många av de fattiga organisationerna som sänder under enkla förhållanden blir den största utgiften?
Jag tror inte man kan räkna med att det kommer att bli billigare. Det är ju ett legitima intressen som STIM företräder. Närradion har ju aldrig varit avsedd att bli en diskokanal. Däremot för de som använder musik på ett seriöst sätt i programverksamheten, där tycker jag att kostnaden går att bära. Mitt intryck är inte heller att de här allra fattigaste föreningarna är de som har klagat mest över detta, utan de har nog insett att man får göra en viss anpassning. Och jag tycker att det avtal man nådde var ganska klokt uppbyggt ur den synpunkten. Det uppmuntrar ju de som inte använder sig av musik i andra syften, så att säga. Så att jag tror inte man kan räkna med någon förändring där.
Nu representerar inte jag själv en musiksändande förening primärt, men jag har ju haft kontakt med ganska många av dem som sänder primärt musik, där de har ett mycket starkt och jag vill säga mycket seriöst kulturellt musikintresse. Men deras intresse är alltså helt musik. Och det betyder att när de ska göra program kring det, så blir det ju 70-80% musik. De har ju väldigt små möjligheter att sända i framtiden om de nuvarande STIM-avgifterna, i alla fall inom Stockholm, ska gälla.
Jo, men där kan inte staten gripa in. Och jag kan väl tillägga att enligt min mening är väl ett av de områden där Sveriges Radio gör de bästa insatserna, det gäller just musikens område, där de är ovanligt heltäckande. Så att jag har svårt att se att man skulle kunna hitta en kulturpolitisk motivering för att gå in och lindra avgifterna för speciella musikprogram i närradion. Det tror jag inte är möjligt.
Slutligen ska jag vilja ställa en fråga. Det är ju så att nu har alltså närradiokommittén lagt fram sitt betänkande, och det har gått på remiss, och de sista remissvaren är just på intågande. Och sen ska då riksdagen behandla det här, och det ska bli ett beslut. Men det har ju i pressen varit en kritik, för man menar att frågan är redan avgjord här. Man har redan beslutat mer eller mindre att innan försöksperioden har gått ut att permanenta närradion. Hur är det egentligen med den saken?
Jag har sagt att det är min avsikt att lägga en proposition till riksdagen våren 1982. Men något beslut finns ju ännu inte. Men det vore också orimligt om jag inte skulle tala om var jag står i denna fråga. Här kräver man av politiker att vi ska uttala oss om neutronbomber och kärnvapenfria zoner och besparingar på 12 miljarder. Allt detta är inte bara legitimt, utan man ska ofta svara med några minuters varsel. Att man inte skulle få uttala sig om frågan om närradions framtid, det tycker jag är en häpnadsväckande synpunkt. Jag har väl ingen anledning att skämmas för tanken att jag vill medverka till att permanenta närradion.
Ja, tack ska du ha.